välkomna till Prost och Prosecco, podcasten där vi pratar prost, questionnaire och dricker prosecco. Välkomna till den här säsongens sista avsnitt. Jag heter Emelie Dahl och det här är min vän Leo. Hej Leo!
Hej!
Hej! Fan vad jag sitter nu!
Mm.
Alltså det är helt sjukt, jag behöver inte ens tänka längre. Det bara kommer som ett rinnande vatten.
Mm.
Helt koko. Idag ska vi alltså prata om saker vi har lärt oss under podcastens gång. Det är alltså 29 avsnitt som ligger i ryggen och det här är det 30:e.
Ja, lite så att reflektionsavsnittet kan man väl se det så.
Och också lite behind the scenes tänker jag eftersom vi ska prata så här podcastminnen.
Ja.
Vilket är superhärligt.
Ja.
Så det ser jag fram emot jättemycket. Mm. Okej, så vi kastar oss rakt in i Prost och Proseccos underbelly.
Ja.
Har du funderat över någonting du har lärt dig?
Ja. Alltså jag tror att, bland annat så tror jag att det i hela den här liksom, när man har spelat in en podcast så här ihop, så har man ju upptäckt egna små färdigheter.
Mm. Som vadå?
Nej, men till exempel att kunna, alltså just det här att läsa in sig på ett ämne väldigt snabbt.
Fast det har du ju alltid varit skitbra på.
Ja, men jag har inte riktigt praktiserat det så ofta som du.
Nej, liksom. Det förstår jag.
Och då, därför har jag upptäckt liksom lite så här att den här filosofin till exempel som jag läste för många, många år sedan, för 10 år sedan.
Ja.
Hur den där kunskapen ändå finns någonstans.
Ja.
För ibland så sitter man bara och funderar på, vad har man lärt sig egentligen?
Exakt.
Och man vet inte vad.
Nej.
Men så märker man att det finns ändå grejer där. Som kanske på något sätt guidar en i livet med små principer som man aldrig tänkt på.
Ja, för det där har jag tänkt på just att om det är något jag har lärt mig så är det så här att du och jag kan, vi kan prata om vad som helst hur länge som helst.
Ja, verkligen.
Och att det liksom någonstans är så här, just den här kunskapen som du pratar om som kommer fram. Ja. Att jag kan sitta och så här, jag kanske har faktafel i vissa saker, men att man, eller i många saker, men att jag fortfarande kan dra upp så här litteraturhistoria som jag inte har läst på liksom kanske 8 år.
Ja, men grejen att nu det är som att man ska, alltså, klappar sig själv på ryggen lite här. Men jag har upptäckt att jag besitter en helt annan bildning än vad jag varit medveten om.
Älskar den insikten.
Sen, jag har också funderat mycket på det här att vi har haft mycket så här härliga filosofiska diskussioner.
Mm.
Och det har, alltså jag tycker att det har nästan, jag ser fler dimensioner i verkligheten nu faktiskt.
Mm.
Som jag inte såg innan, för att vi har hela tiden diskuterat alla de här frågorna nästan från filosofiska vinklar.
Exakt.
Det är alltså saker som att äta kött, ja, men hur ska man bli fri och
exakt,
hur ska man nå insikt.
Om man får döda någon för att rädda någon annan och liksom alla de där grejerna.
Lidande och sådana bitar.
Alltså det är sjukt hur mycket vi faktiskt har diskuterat. För att, precis som du säger, alltså innan podcasten så hade jag ju pluggat filosofi och hatade det.
Mm.
Nu hatar jag fortfarande.
Ja.
Men när jag tänker typ inför som ett podcastavsnitt till exempel, så har jag förmågan att tänka så här. Och då skulle vi kunna diskutera det här filosofiskt. För att det är ju så här, och så börjar jag liksom spinna iväg i det.
Mm.
Och den förmågan hade jag inte att se filosofi i vardag.
Nej.
Liksom. Så det, och det är väl din förtjänst.
Ja, men det, ja, eller vår gemensamma. Eller det är Prost och Proseccos förtjänst,
det är
skulle jag säga.
Det är framförallt kanske Proseccos förtjänst.
Jag satt så här om dagen när jag satt på jobbet och liksom kämpade jättemycket med en grej.
Ja.
Så liksom satt jag bara tänkte så här att från när vi hade spelat in om vår idé om lidande tror jag det var.
Okay.
När vi pratade om Kierkegaard. Och att man kunde Kierkegaarda skiten ur ångesten.
Ja, just det.
Och så satt jag och tänkte det, att det är det jag gör nu. Jag ska bli klar med den här rapporten.
Oh,
jag ska Kierkegaarda skiten ur den.
Ja, men det är underbart. Det tror jag också med mig. Det var ett bra avsnitt förresten.
Ja, det var härligt.
Ja, vad heter det? Vilket är annars ditt favoritavsnitt tror du?
Alltså jag är svag för första avsnittet.
Jag med.
Ja.
Väldigt svag för det.
För att det var så mycket förväntningar i luften.
Vi var så nervösa.
Ja.
När vi skulle spela in. Vi spelade in typ 4 timmar. Ja. Och det blev så här 30 minuter nedklippt. Alltså verkligen. Vi fattar hur mycket babbel det är där.
Liksom. Ja, verkligen.
Och vi var så himla så här sanliga att det blev av bara.
Ja, verkligen. Ja.
Men det är lite fint, för nu är det ju 29 veckor, 30 veckor sedan vi började.
Ja.
Och jag kommer ihåg att när vi spelade in första avsnittet så var det mörkt ute.
Ja, det var det.
Och nu är det mörkt ute igen. Så vi har liksom gått över hela sommaren.
Mm.
Det är ganska fantastiskt också.
Och sen när var det vi hade det? Vi publicerade det första i april, va?
Det kan nog ha varit april-mars någonstans där.
För det var, jag tror att jag precis hade kommit hem från LA. Eller hade jag precis, nej, jag har precis kommit hem. För du skickade ju, för du skickade avsnittet färdigklippt.
Just det, när, och vi hade precis spelat in La Foodielist.
Ja, precis.
För er som frågar om det då, så kan jag säga det att jag och Leo spelade alltså in ett franskt, kanadensiskt tv-program som ska gå i Kanada, Europa, USA och ja, lite alla möjliga länder och sådär. Som nu har haft premiär på kanadensisk tv och heter La Foodielist.
Ja.
Jag tror inte att det ligger online ännu.
Nej,
och det är ju på franska i merparten än så länge. Det är ju inte liksom, spiken är inte på engelska nu.
Men vi pratar engelska.
Vi pratar engelska och lite svenska faktiskt. För det bad de oss att göra. Och det tittade vi faktiskt på tillsammans, vi och då Jonas, den tredje personen som var med i det programmet häromdagen. Hur kände du när du såg det?
Tyckte det var, alltså först precis, när vi tyckte på play, då var det som att det rann rakt igenom kroppen. Som att jag hade svalt en jättestark halstablett. Som bara gick direkt ut i fingrarna och allting. Sen när den väl började, då tyckte jag det var ganska roligt faktiskt. För jag tycker inte att vi gjorde bort oss.
Nej, men alltså jag tror framförallt så här, du och Jonas var ju asgrimma.
Du var ju också asbra.
Jag tycker inte det själv.
Jag tycker
Alltså, jag har inget, det är inte så att jag skäms för det på något sätt. Om någon drog upp min dödsbädd så skulle jag inte bara, jag ångra det. Alltså jag tyckte det var svinkul att göra det och jag tyckte att det blev förhållandevis bra. Det är väl mer bara så här, att jag tyckte att min prestation var ganska blaha. Typ forgettable. För du var där och lyste liksom.
Jag tycker du var fantastisk också.
Gullis, tack. Så att om ni vill googla på det så kan ni göra det. Det kanske finns på online. Jag tror inte det, men kanske.
Jag tror det finns lite klipp, men det kommer väl sen.
Foodielist alltså.
Le Foodielist.
Le Foodielist. Det är väl det som jag också tycker har varit så fint med att spela in poddens första säsong. Att såhär, först spelade vi in Foodielist och sen så spelade vi in det här. Och det har liksom gjort att vi har det här tillsammans, du och jag. Som ett så här projekt som ingen annan är delaktig i. Det är väldigt mysigt.
Det är mysigt. Och det känner jag också lärt mig. Jag lär ju känna dig bättre
hela tiden. Exakt. Och det är också jättefint.
Med att spela in det här.
Exakt.
Och märker liksom vad vi kan prata om och vad vi inte kan prata om.
Ja, det är jätteintressant. Vi har verkligen haft ups and downs.
Ja.
Och det är intressant för att jag tänkte att vi kan prata om allt. Men vissa grejer går inte att
prata. Nej, alltså, det går liksom inte. Det är bara... Det är som att man kommer under något lager och då är det bara så här, det är bara att undvika det.
Jag vet.
Ja. Men det är ganska intressant.
Ja, det är det verkligen. Ja,
för att det är liksom, det upptäcker man ju inte förrän man lär känna varandra bättre.
Fast jag tror också så här, jag tror att vi i mångt och mycket egentligen kan prata om även de sakerna, men kanske inte inför folk. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Att det är mycket det också. Att det blir liksom såhär, för då skulle vi kunna bråka lite mer fritt. Om vi inte var överens, till exempel. Men det skulle vi kanske inte vilja göra här.
Jo, men det jag har funderat på också är det här att när vi pratar om de här grejerna på podden så pratar vi om det. Och sen har vi ju släppt det.
Ja.
Och sen träffar man någon som har lyssnat på samma avsnitt.
Ja.
Och vill prata om det.
Jag vet, det händer ju ganska mycket.
Ja, något så här liksom.
Ja, jag tänkte på det här som ni sa och jag håller inte med, för jag tycker så här.
Ja, någon som har reflekterat jättemycket kring det. Och jag känner bara hur jag direkt vill styra om det. Dra ett pruttskämt och gå därifrån. Jag träffar människor som är så här mycket både smartare och mer reflekterande än mig själv.
Exakt.
Som vill diskutera en viss fråga man har diskuterat där.
Exakt.
Och då känner jag så här bara, ja, men det här vill inte jag prata om. Jag är ju inte ointresserad.
Nej, och sen är det också det här
typen... Ska vi dricka öl?
Nej, men det är också det att när vi sitter så här, då alltså mycket kommer ju bara direkt i våra huvuden, ur våra munnar. Det är ju inte genomtänkta saker vi säger, utan det är mycket blaj också, även när det gäller filosofiska. Särskilt när vi har druckit prosecco, liksom. För då är man inte så jävla genomtänkt alla gånger. Så att när folk kommer med så här vassa, välformulerade argument och ska möta ens prosecco-stinna argument, så känns det lite så här som att man är i underläge.
Och samtidigt är det ju smickrande.
Ja, det är jättesmickrande.
Eller hur? För att det är ju egentligen det som är målet med Prosto Prosecco. Eller
exakt.
Hur? Att man ska lyssna och känna att det här...
Att jo, folk tänker
liksom. Ja, det här var ju underhållande. Och jag kände att jag själv, att det förändrar min syn på kanske...
Exakt.
Krig eller växter eller blommor eller...
Eller fåglar.
Fåglar eller lidande eller lycka. Eller vad det nu var.
Mm.
För det jag tänker mig är att liksom, det kanske är att... vi vill ju, alltså det är ju inte att vi har Prosto Prosecco för att besvara några frågor, utan snarare för att skapa frågor.
Precis.
Och att man själv kan sen fundera på, vad är min syn på lycka?
Mm.
För jag menar, om man funderar på alla de här frågorna, jag är övertygad på att man blir en bättre människa.
Ja, men det tror jag också.
Eller hur? Det är, insikt är väl vägen till dygd.
Exakt.
Som Aristoteles.
Sen får vi ju vara glada för att trots att vi dricker Prosecco så har vi inga så här Kringland Svensson moments i den här podcasten.
Nej.
Det är väldigt skönt.
Ja, gud ja.
För att det känns som att, för er som kanske har missat det då, så är Kringland Svensson, komikern, var full i en podcast som heter Alla mina kamrater förra veckan och gjorde dumma saker. Han var väldigt arg på Åsa Lindeborg som är kulturchef på Aftonbladet och kallade henne en massa olika väldigt kränkande ord och hotade henne med sexuellt våld. Och jag
tror att han skulle våldta henne.
Jag vill faktiskt inte återge det. Mm. För att jag vill inte säga de orden helt enkelt om en person. Men det var extremt kränkande och jag lyssnade enbart för att jag ville informera mig själv men också höra vad det var, alltså om det var i en kontext.
Ja, om det var så här.
Ja, för att de som spelat in Alla mina kamrater, som jag ibland har lyssnat på liksom som podcast, inte så jättemycket, men
Denise favoritpodcast.
Mm, jag vet. Så vill jag mest höra kontexten, för det kan ju vara så att humor eller satir tas som ett ryckcitat och då kan det låta mycket sämre eller värre än vad det är. Och nu trodde jag förvisso inte att det var upphåsat alls, därför att jag har ju läst Åsa Lindeborgs svar och så jag visste ju att det han sa var extremt tänkande, men jag ville mer höra kontexten till varför han sa det, för jag hade ingen aning om det. Och det var ju då att Aftonbladet hade tryckt en recension av hans och Nanna Johanssons fantasy-ungdomsbok som han premierade dagarna, och han var lite sur över en formulering som stod.
Okej, okay, visst var det så, om jag förstått det rätt, så var inte ens recensionen som negativ.
Nej, det var en positiv recension.
Det var mer en diss mot att allt annat du gör är dåligt. Var det lite
Han störde sig på en enda mening, och meningen var då att som tur är har författarna lämnat sin tramsiga whiteboard-satir hemma. Och det flippar han ur på till en sån gräns att han då berättade i podcasten hur han bland annat slagit sönder sin hand mot en vägg och sparkat sönder ett stuprör när han läste det. Så det känns ju ganska orimligt.
Ja.
Hur som helst, vi ska inte ge den människan mer luft i den här podden.
Men lite till bara.
Ja, okej. Okay. Gud, jag ser att du vill prata mer.
Ja, men hans, alltså jag har fascinerats av det liksom när jag sett lite rubrikerna och så nu i dagarna.
Ja.
Hur hans liv faller samman.
Ja.
Alltså det, jag har inte sett något liknande sen han, hette han Walter Palmer?
Nej, just det.
Han som sköt ihjäl Céline
Leonet. Ja, just det.
De två skulle kunna
starta. Nej, det är verkligen ett Walter Palmer
alltså,
moment.
Det är liksom, jag vet ju en idé.
Mm.
Walter Palmer och han ska ju starta en podd ihop.
Ja, det är varit perfekt.
Det är liksom där de bara
reflekterar. Kan man sitta och vara douches tillsammans.
Ja, men också prata om hur deras liv raserades på en dag. Verkligen. Tillsammans med hon, vet du vad hon heter? Den här som... Hon som tweetade när hon skulle åka till Afrika.
Nej, men det där pratade vi ju hemma hos Martin på hans födelsedag.
Hon skulle flyga till Sydafrika, var det? Va?
Kan inte du berätta det?
Ja.
Kommer du ihåg?
Jag kommer ihåg grunden, jag kommer inte ihåg hennes namn.
Nej, okay. Men grunden... det är inte viktigt för premisserna. Nej,
precis.
Lyssna på det här nu, peoples, det här är intressant.
Ja. Det handlar om en tjej som jobbar med kommunikation eller PR i USA. Och hon har ett Twitterkonto.
Mm.
Där hon har liksom normalt antal följare, några hundra liksom. Sen så, och hon ska flyga till Sydafrika och åka på någon form av semester eller någonting. Och sen hon åker då från USA till typ England. Och sen ska hon åka från England till Sydafrika. Och då när hon går på planet så skriver hon ett så här hiv-skämt. Som går ut på ungefär, oh, hope I don't get hiv. Haha, just kidding, I'm not black. Så som att hon då inte skulle kunna få hiv för att hon inte är svart. Och den här tweeten plockar då någon av hennes följare upp och ifrågasätter. Och den här börjar retweeta så mycket. Och det går ett sånt drev mot henne. Så att liksom hela liksom, hur ska man säga, engelsktalande Twitter exploderar kring det här. Så att det uppstår en hashtag som handlar om huruvida hon har gått av planet än. Och det står folk och väntar på henne på flygplatsen med plakat när hon ska komma. Och det är uppdateringar var på flyget hon är. Och hon får sparken medan hon är uppe på flyget. Och det vet det är såna här människorättskämpar och så går in i det. Och sen när hon går av planet i Sydafrika så har hon inte längre liksom sina 300 följare, utan hon kanske har liksom hundratusentals mentions, hur många följare som helst. Hon har blivit av med sitt jobb, hon har blivit offentligt uthängd och hon är en av Twitters mest hatade människor. Och allt det här har skett under en flight när inte hon haft internet.
Det är så jäkla skrämmande.
Ja, det är skrämmande. Det är otroligt skrämmande.
Ja, verkligen.
Men hon skulle det kunna vara med. Ja, men alltså det gäller ju. Hon skulle ju kunna vara med i den här podcasten tillsammans med Walter Palmer.
Ja, verkligen.
Och Kakan.
Den skulle kunna heta typ Offerpodden eller någonting. Mm. För de ser sig säkert som offer. Ja, ja. Det känns så.
Och skulle sen moderator skulle kunna vara så här Christer Sandelin.
Nej, vet du vem jag skulle vilja att det var?
Nej.
Peter Wahlbeck.
Ja, ja, verkligen.
Det har varit jättekul. Han är alltså då för er som inte känner till en, jag skulle väl säga en komiker som är ganska inaktuell, men som är aktuell mest för att han har väldigt konstiga främlingsfientliga uttalanden och sådär.
Mm.
Vi behöver inte ge honom mer luft heller. Men jag såg faktiskt att Kringlan har redan startat en ny podd eftersom han blev kickad från Lilla Drevet. Så,
aha,
aha. Som säkert kommer gå in någon kanal. I don't know. Men det är väldigt intressant att se en människa som inte bara förfalla
för så. Folk vill väl inte ta ens i honom med tång nu?
Nej, nej. Alltså, till
det är
och med,
ganska rått alltså, på alltså, ett sätt.
DN
alltså,
skrev idag om att nu har han blivit kickad från alla jobb ju. Alltså, och alla, de som Rabene Sjögren som gör ut boksviter som han har gjort med Anna Johansson, de har ju liksom kickat honom från det också. Så hon får skriva klart dem själv och sådär. Men att idag gick de ut i DN Malmö Stadsteater och skrev att den pjäsen som de precis har börjat repa inför, som han har co-writat tillsammans med en annan person, den läggs ner. Och den personen som har skrivit den tillsammans med honom kommer nu då att sätta upp en egen pjäs som ska heta en ny pjäs.
Alltså, någonting med det här
ja.
Tycker jag ändå, alltså det är avskyvärt allting han skriver och så, och att de bryter. Men den här, alltså det här som händer, världen har blivit så liten.
Ja.
Och det märker man på många sätt. Det är som att vi alla bor i en liten, liten by.
Mm.
Och det tycker jag är obehagligt.
Mm.
Att straffen blir så otroligt höga.
Mm.
För det är ju hela den här, alltså det sätter ens liksom rättsfilosofiska medvetande lite på sin spets. Alltså du vet så här, till exempel nu om du döms för ett brott.
Mm.
Och hela den här lex-based-diskussionen också. Mm. Det här att innan, för man säger ju alltid att ett brottsstraff ska stå i proportion till brottet liksom. Mm. Och då mäter man in allt, så här, ekonomisk förlust, rykte, alltså sådana bitar. Och nu har ju liksom helt plötsligt i ena vågskålen, det här med alltså till exempel ja, att alla kommer alltid veta att du blir dömd för det här brottet oavsett vad det är. Folk kommer alltid, alltså den här transparensen gör att alla straff har egentligen blivit hårdare.
Alltså socialparia-delen av straffet har blivit hårdare.
Ja.
Sen
och
tycker
den
jag
är en jättedel.
Jag tycker faktiskt att det är intressant på ett sätt hur det har liksom blivit ett socialt ansvar då för alla kringvarande aktörer att ta avstånd.
Mm.
För jag tror att på samma sätt som den sociala parian i gemene mans ögon, alltså att vi ser ju nu honom som en douche, Kringlan. Mm. Medan innan jag tyckte att han verkar rätt skön och jag gillar Anna Johansson och jag gillar Liv Strömqvist.
Mm.
Så om han gillar dem och de gillar honom, då gillar jag också honom by default liksom. Men nu när jag har hört honom säga de här sakerna om en person som jag har väldigt mycket respekt för till på köpet och som dessutom är en kvinna som redan har genomgått jättemycket hot och så, Åsa Linderborg, och fortfarande liksom så ibland får leva på liksom hemlig adress och sånt för att hon är under så mycket hot liksom av massa olika extremistgrupper och sådär, då känner jag bara så här, det är klart jag tycker att det är rätt åt honom. Men det som är fascinerande, det är just det här att Åhléns anser alltså att det är rimligt att de lägger ner hela sin redan plåtade och inspelade kalsongkampanj med medlemmarna i Alla mina kamrater, för att det var ju deras podcast han sa det, och de inte agerade tillräckligt snabbt för att tysta honom, vilket de inte gjorde. Vissa var bättre på att hantera än andra, men att det, där har ju det bara blivit goodwill beslut där Åhléns liksom känner att så här, okej, men det här har blivit en så stor grej i media, vi vill inte förknippas med det här, så vi kickar dem och tar bort hela kampanjen. Fattar hur många liksom, hundratusentals kronor den kampanjen har liksom inneburit för dem. Och så tar de bara bort den. Bara på grund av goodwill. Därför att internet har gjort att goodwill är ett så himla starkt koncept idag till skillnad från innan.
Men det, för grejen att det som skrämmer mig mer är så att liksom här är någon som ändå har betett sig väldigt illa och den får ta konsekvenserna för. Och de konsekvenserna är de är enorma. De kanske kommer förstöra hans liv. Han kanske förstör sitt liv för alltid med det han gjorde. Men det är i alla fall någonting han har gjort. Men ibland kommer det ju hatstormar mot människor när de kanske inte heller är lika uppenbart skyldiga ens. Nej, men det kan uppstå den här, för det som uppstår tycker jag ändå är en sån här mobbmentalitet.
Ja.
Att nu springer mobben fram här.
Mm.
När man berättar om någon mobb som lynchade en människa på gatan liksom, som man läser om. Att det finns en mobb som pågår alltså online.
Ja, helt
och den är, liksom, den är urskiljningslös. Mm. Ibland så sker mobben och den slår mot en människa som i alla fall har gjort fel.
Ja.
Men den här mobben, den kan slå mot vem som helst.
Mm.
Och det är någonting med det som jag tycker är obehagligt.
Mm.
Att det är liksom det är bysamhället som vi tagit upp på nationsnivå.
Exakt. Eller på global
nivå. Ja, eller på global nivå. Liksom. Precis. Alltså som hände hon som flög till Afrika.
Exakt.
Och det handlar med människor som beter sig illa.
Mm.
Men deras illa beteende, alltså den bestraffningen de får som råkar ut för mobben, står ju inte alls i proportion till det alla andra svin
får. Nej, men exakt.
Alltså det finns ju svin som säger såna här saker varje dag.
Ja.
Och som beter sig illa som...
Men, och de inte kanske... en podcast.
Nej.
Och där tyckte jag att det var så intressant. Därför att på ett år har podden fått så mycket makt.
Ja, det är också intressant.
Det är så himla intressant. Så passar det för vad du säger.
Ja. Men alltså, kan det vara så här att det här gör en rädd?
Hur menar du?
Ja, men det här kanske gör att människor blir rädda.
Att för man säger vad de tycker, ja. Eller? Fast jag tycker...
Alltså så här, tänk dig så här. Man pratar om så här att till exempel... att det är så här mellanmjölk... Alltså jag tror att Åsa Linderborg pratade om det i sin krönika till och med.
Mm.
Det här att hon är ju rädd att till exempel det som händer med Kringland nu...
Ja.
Är så här, hon fördömer ju det också och liksom sagt upp allting och så. Mm. Men... att det här ska alltså att sånt här leder till att den enda underhållningen som godkänns är sån här SVT-underhållning.
Mm, ja.
Eller hur? För att liksom för människor blir rädda.
Exakt.
Och skälet till att SVT är så här liksom otrubbigt om man säger så eller ospetsigt i sin är ju för att de är ju livrädda för de har alltid ögonen på sig.
Mm.
Och helt plötsligt så är alla lika granskade som att de var SVT.
Mm.
Och att det kan göra att människor blir rädda och att man tänker så här inte bara så här om jag säger det här nu, för att det är svårt att avgöra var gränsen går. Liksom. Var är det provocerande och var är det liksom, när går man över gränsen?
Mm.
Att människor börjar censurera sig själva.
Fast så länge Fri Larsson och Simon Järnfors och Anton Westerkoll Magnusson finns så är inte det en risk.
Nej. Har du läst om den här diskussionen med Alex och Sigge?
Nej, jag har ju ingen...
Nej, men om du, jag tänkte om du sett den i tidningen.
Nej,
okej. För det var... De hade en grej som också blev jättekritiserad. Men som jag skulle ändå säga att var ganska oskyldig.
Okay.
För de pratade om Halloween-dräkter.
Mm-hmm.
Och så försökte de komma på en osmaklig Halloween-dräkt.
Mm-hmm.
Poängen var att det skulle vara osmaklig.
Ja, men det kan väl inte vara så svårt att komma på.
Nej, och då hade de ett förslag att man skulle klä sig till Michael Jackson.
Uh-huh.
Som var ute och gick med den här pojken som låg död på en strand.
Men
som
gud!
Som skapade hela... Ja... Ja, men det ska ju vara osmakligt.
Jo, men det var ju osmakligt. Alltså, vadå? Det kan ju vara osmakligt utan att vara det där.
Ja, men alltså, jag menar, ja, det är superosmakligt.
För mig är det mest bara så här, den är så lång, den parallellen. För nu har jag ju den utan att jag hör att de har resonerat sig fram till det, eller så.
Mm.
Så när du säger det så låter det som att de bara kom på
det. Nej, det är inte så att det är så här, det här är vårt förslag.
Nej.
Det är mer av ett
men jag långt... Förstår, det där kan jag förstå att folk blir upprörda över. Men jag förstår också...
Alltså jag förstår att folk blir upprörda. Men jag förstår också hur man kommer fram till det. I någon form av...
Ja, herregud. Men det jag menar det är så jargong, trams och framförallt mycket kontext.
Och sen, vi pratar ju mycket om det. Alltså vi har pratat mycket om det i podden. Med liksom just det här med till exempel patriarkala strukturer och så.
Ja.
Att på något sätt så är ju inte, alltså jargongen kan ju vara skadlig.
Mm.
Alltså även om man inte fattar det själv.
Nej, för det är det,
att
det,
man
det
har en jargong, som... när man själv, man kanske inte fattar så här att om jag säger så här, jag drar något skämt, ett bröstskämt.
Exakt.
Om en tjej. Med mina killkompisar.
Mm.
Och det har vi alltid gjort.
Exakt.
Och då, det kanske stämmer att jag faktiskt inte menar något illa. För jag har inte den insikten i vad det är.
Mm.
Men man måste ändå kritisera. Ja, man måste ändå kritisera det beteendet.
Ja, för det är en reproduktion av patriarkalt förtryck.
Ja, och jag fortsätter det utan att ens fatta att jag gör det.
Exakt.
Och då måste man ändå kanske kritisera det. Även om det är så att mina intentioner.
Mm.
När jag sa det, faktiskt inte, jag har inte fattat.
Exakt.
Vad jag gör när jag gör det. som människor som tror att de tycker att de har rätt att säga negerboll.
Men det är därför jag menar att, nu går vi in på helt andra diskussion här. Men jag tycker bara att det är så fel att försvara någonting med att man haft en god intention.
Ja,
jag menar, jag tycker att det är fel sätt att försvara det. För att om man har en god intention med något och så blir någon ledsen av den, då kanske man ska tänka över att det kanske inte var en god intention. Eller snarare så här, att den goda intentionen inte föll ut som man hade tänkt sig. Då kanske man ska ta till sig och tänka, jag kanske inte ska säga så för folk blir ledsna.
Nej, men precis,
det är ju
precis.
Det liksom.
Det ska man ju, men jag tycker fortfarande att det är skillnad på någon som säger någonting utan att förstå det och någon som medvetet säger det och helt har reflekterat kring det och ändå väljer att göra det.
Ja, men det är,
alltså det är exakt. Även om båda är fel.
Exakt.
Så upplever jag det som att om man gör det och också liksom är helt medveten om vad man gör, så tycker jag det är lite värre.
Jag tänker bara att man ska jämföra så här. I ett sånt här hänseende när det gäller kringlan så är det ju riktat mot en specifik person.
Alltså han är ju
jag förstår att du sitter och försvarar honom. Nej, jag vet inte det du gör. Jag vet att du tycker att det är förkastligt. Men jag bara menar såhär, där förstår jag det ännu mer att folk blir upprörda än i diskussionen, även om den är jättekränkande tycker jag, som Alex och Sigge då haft om pojken på stranden och Michael Jackson. Även om jag tycker att den också är helt störd.
Ja,
så är den liksom, ja det vet jag, jag tycker att det är lite annorlunda på något
sätt. Ja, men det är annorlunda.
Det är uppenbar satir då ju.
Ja, men jag tycker också att det är annorlunda. Just för att det handlar om en annan grej liksom.
Vad sjukt att vi bara kom in på något helt annat vi skulle prata om hur det var att spela i den här podden. Vi gör så här.
Men det kanske speglar podden lite.
Ja, absolut, tycker jag att vi gör. Och jag tycker att det är jättekul att vi liksom går iväg från att bara prata om hur det har varit sådär. Men nu tänkte jag att du skulle få berätta ditt bästa podcastminne.
Jag kommer inte ihåg om det var första eller andra gången vi hade spelat in podd. Men jag tror det var första.
Okej.
Och vi drack typ 6 flaskor prosecco tror jag.
Jag tror vi drack 5.
Kan ju inte låta bli överdrivet.
Nej, jag vet.
Jag visste att det var 5.
Du visste det
var 5. Ja, jag visste att det var 5.
Jag såg det på dig när du började tvinna din lugg mellan fingrarna.
Och så bara sa jag 6 flaskor.
Ja, nej, vi drack 5.
Jag kan inte hjälpa det.
Det är helt ohutligt mycket dock.
Ja, okay, ja, för vi drack dem ganska kort tid.
Ja, vi drack dem på typ 3-4
Ja, och det är ändå 2,5 flaska var.
Ja, det är helt sinnsjukt.
Sen antar jag att jag drack säkert lite mer, för det brukar jag göra.
Ja,
eller, så jag exakt. Kanske drack 3 och du 2.
Ja, men alltså det är så stört mycket. Jag skulle inte kunna, alltså nu, sen dess har vi ju aldrig druckit så mycket.
Nej.
Ever. Ja. Ibland har vi inte ens kunnat dricka liksom en flaska ju.
Men jag tror också det handlar om att vi är på väg in i mörkret.
Och att vi kanske behöver bli lite trötta på att dricka prosecco en gång i
veckan. Ja, men det måste jag prata om.
Ja.
Jag tänkte på det igår. Ja. Jag var käkade ostron på en restaurang.
Ja.
Och köpte in en flaska kava. Nej, ett glas kava till det. Och jag kände lite så här, fan vad jag är trött på moserande.
Jag vet.
Alltså, jag har alltid älskat moserande. Men jag började känna, när jag satt och drack kände jag skulle vara nice med ett glas rött.
Jag vet. Nej, men det är också en sån grej som jag tänkt jättemycket på senaste veckorna. Hur så här, vi gick från att bara vara såhär, yay, 5 flaskor prosecco, till att så här, ganska många veckor nu har vi inte druckit något alls. Ibland har vi druckit typ en flaska. Eller inte ens en hel flaska, en halv. Och hur jag sakta men säkert har devalverat proseccons värde för mig själv till en sån gräns nu. Det är så här typ, jag slentrianköper dem för att vi ska ses nu. Men jag är ändå såhär bara, jaha, jaja, vi får väl dricka lite. Ja.
Och det jag minns då är när vi skulle gå ut från dörren. Och jag la mig ner.
Just det.
För jag orkade inte gå och försökte få det att dra mig iväg till Nytorget 6.
Jag vet. Det är faktiskt också ett av mina favoritögonblick. Men sen tycker jag att det var superhärligt när vi satt ute.
Ja.
Och spelade in på din innergård och pratade om fåglar.
Ja, det var
för det var liksom höjden av sommaren och rhododendron blommade och någon idiot var ute på en balkong och hamrade och det var så fint liksom.
Jag har ett väldigt fint minne.
Ja, men jag säger det så länge.
Ja, när vi spelade in i Spanien. I
Kalpe. Ja, det var fint. Ja, det var jättefint.
Och just när vi försökte få Martin att vara med och så.
Ja, det var jättefint.
För då pratade vi också mycket om då jag råkade komma på ett nytt tv-program som vi skulle hitta morgonkväll.
Vi ska börja runda av det här avsnittet. Ja. Men innan vi gör det så tänkte jag att jag skulle ställa nästa fråga till dig. Som är om du har haft någon filosofisk insikt under podcastens inspelning. Eller någon lärdom.
Ja, men faktiskt. Jag... Alltså jag ser tre så här, alltså jag har sett lite processer börja i mig.
Ja.
Jag tror att jag är på väg mot att bli en mer moralisk människa.
Mm-hmm.
Ja, men jag har reflekterat ganska mycket under den här perioden över... Jag börjar tvivla på mitt köttätande.
Ja.
Jag har börjat ge mycket mer pengar till typ välgörenhet och sånt här. Och jag har börjat reflektera över min roll som typ moralisk agent i samhället.
Mm.
Till exempel så här, vad ska jag göra om någon börjar misshandla en annan på gatan och så.
Mm.
För jag har börjat liksom fundera över mitt moraliska ansvar.
Mm.
Och jag kan inte säga att det skett någon drastisk förändring än. Men det har hänt någonting i min hjärna när saker pågår.
Mm.
Att jag funderar hela tiden över mitt ansvar i allt som händer.
Mm. Det är jätteintressant att du säger det, för att jag känner exakt samma sak. Jag har ju alltid varit en person som ingriper om det händer någonting. Så där har det inte hänt så mycket. Liksom.
Mm.
Så det har inte varit någon skillnad. Men däremot så har jag både gått ner i mitt köttätande jättemycket.
Mm.
Och börjat ge mycket mer pengar.
Ja.
Och kanske inte så mycket reflekterat över min moraliska skillnad, men med just det här att jag har, när jag typ tar det aktiva beslutet, så har det vi diskuterat påverkat mig mycket, mycket mer. Vilket får mig att tänka så här: man har ju mycket filosofi och så i skolan, men jag tror inte att man är mogen att ha en filosofisk diskussion när man är tonåring. Därför att då, när vi diskuterar typ om det är rätt att äta kött eller inte äta kött, då kan man säga typ vad man vet är rätt åsikt. Till exempel, nej, det är inte så bra att äta kött.
En teoretisk, typ så.
Men jag tror inte att man har den. Eller så ligger det bara hos mig själv. Och i så fall så generaliserar jag nu. Men jag tror inte att när man är i den åldern generellt, att man har det utvecklade konsekvenstänket som gör att man kan sätta sig själv i en större kontext. För att man är så självcentrerad när man är tonåring. Mm. Så filosofi borde man typ ha som obligatorisk kurs på universitetet, på samma sätt som man har...
Det har de ju i Norge.
Ja, men för vi har ju...
Eller typ vetenskapsteori lite.
Exakt, i Sverige så har man ju typ, om man ska skriva en master som jag har gjort, då måste man läsa akademiskt skrivande på engelska och philosophy of science.
Ja, precis.
Men philosophy of science är ju mer typ så här, vad är en pseudovetenskap?
Ja, exakt. Och vad är vetenskapliga metoder? Vad kan vi veta?
Och exakt, så det är en helt annan sak. Mm. Men det känns som att för att alla människor skulle få mer empati och bli kanske mer öppna i samhället för andra människor, så skulle det i alla fall för de som läser på universitetet, det är ju inte en jättestor mängd av befolkningen, men det är ändå en mängd av befolkningen oavsett vad man läser på universitetet, få läsa filosofi på en ganska grundläggande nivå. För jag tror att det skulle öka empatin i hela svenska samhället.
Jag har märkt att jag börjat tänka mycket så här i många situationer nu, inte bara vad vill jag göra, utan vad bör jag göra. Och att se det lite som att det faktiskt kan vara avgörande för vad jag vill göra. Okej, men det är faktiskt så här jag ska göra den här situationen. Och det tycker jag är intressant. Att det har funnits någon slumrande moral där i mig. För jag ser mig också som så depraverad.
Jo.
Men att den har börjat vakna till liv. Även om den inte är framme än. Det har bara gått 30 veckor. Men ge mig 30 veckor till.
Exakt. Och på tal om det, så är det ju så att det här är inte det sista avsnittet någonsin i den här podcastserien.
Nej.
Utan vi är tillbaka i januari igen med en ny lista. Den är inte Proust-författad den här gången.
Nej.
Men den har...
Men den är ju Proust-Prosecco-certifierad.
Den är Proust-Prosecco-certifierad. Och jag har valt att kalla nästa säsong Proust och Prosecco Love Edition.
Ja.
Därför att temat kommer vara kärlek.
Ja, det kommer gå i kärlekens tecken.
Det kommer gå i kärlekens tecken. Och jag tror att ni kommer uppskatta det. Det kommer fortfarande vara filosofi.
Ja, självklart.
För det är ju det vi jobbar med här, förutom Prosecco.
Ja.
Vi kanske får byta, vi kanske kommer att trötta på Prosecco, för det blir såhär Proust och whisky.
Proust och grappa.
Exakt. Nej, men Proust och Prosecco Love Edition. Vi drar igång i januari igen. Det är kärlekens tecken, massa filosofi, och jag ser fram emot ett juluppehåll där vi kan samla energi och hitta nya filosofiska och moraliska ingångar.
Mm.
Och sen köra igång igen.
Det ska bli jättekul.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi är så himla glada för det. Och vi hoppas att ni vill fortsätta lyssna på oss när vi är tillbaka i januari, eller hur? Mm,
absolut.
Vi älskar er. Ni är fantastiska. God jul på förhand och gott nytt år. Hej då!
Hej då!